Hej! Du lyssnar på adventspoddarna 2023 i vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Stefan Schmidt och det här är min historia. Så var det dags för nästa hoppare med startnummer 35. Stefan Schmidt, gör dig redo, kliv upp i tornet. Kör hårt, lycka till. Tävlingsledaren Adam Vedén var tydlig och peppande där han stod där och ropade upp namn efter namn med sin karismatiska surfarlock, med sin bruna cowboyhatt, shorts, ljusblåa t-shirt och flip-flop-tofflor. Strax före mig hade norrmannen Simon Mathisen, en sann legend i mina ögon, äntrat scenen och gjort sitt första hopp. Enligt mitt tycke en bra klassisk döds. Händerna bakom ryggen hela vägen, kroppen utsträckt och en väldigt, väldigt sen no-hander. Han bröt alltså vattenytan så sent som det bara möjligt på ett mänskligt vis och till råga på det med huvud och knäna först. Han tog det den hårda vägen som man brukar säga, som så många gånger förr. Simon har varit med så länge jag kan minnas. Som jag sa, en sann legend för den här sporten. Själv skulle jag precis göra min livsdebut på den svenska dödshoppsscenen. Året var 2021. Solen lyste med sin frånvaro och det duggade tätt mellan de friska vindarna den här augusti eftermiddagen i Saltsjöbaden. Eftersom det rådde pandemi i landet var det begränsat med publik och inte alls samma typ av folkfest som det här eventet vanligtvis brukar bjuda på. Det hade jag själv sett på några videoklipp från tidigare år. Och för att kompensera publiktappet hade arrangörerna Dödshopp Stockholm valt att livestreama hela den här tävlingen på Aftonbladet. Över 60 000 personer följde detta i folkmun spektakulära event hemma i sina tv-soffor. Som väl var kunde jag ändå ha min närmaste familj på plats som support. Min sambo Frida och mina två barn Vincent och Celine hade intagit en bra position nere vid bryggan inne på Saltsjöbadens kallbadhus. Så jag hade en god möjlighet att kunna snegla ner på dem från den 12 meter höga plattformen där jag och alla de andra hopparna befann sig på. För att inte tala om utsikten vid hopptornet. Trots restriktioner och det gråmulna vädret kunde man skymta allt fler båtar, jollar och gummiflottor som tagit sig allt närmare för att få ta del av den här tävlingen. Dykarna var på plats, liksom ambulanspersonal som stod förberedda ifall att någonting skulle gå snett. Jag ska inte sticka under stolen att jag kände mig nervös. För det gjorde jag. Inte för själva hoppet i sig, utan för själva situationen som var på väg att uppstå. VM-kval i dödshopp. För grejen med mitt dödshoppande, det var ju egentligen bara något jag råkade halka in på när jag såg de där klippen på YouTube för så många år sedan. Det var något som jag fängslades av med de här galna norrmännen som hejdlöst kastade sig ut från tians hopptorn. Helt coola med en sån kontroll och beslutsamhet när de seglade rätt ner till synes mot ett magplask i poolen och då inför en bejublande publik. Och min nyfikenhet den växte för sporten och jag sög in all fakta jag kom åt av både historia och bakgrund till utformning till den livsstil som den har blivit idag. Och för att förklara det här enkelt så uppkommer det här i början på 70-talet i Norge. Och det går ut på att du springer ut från en avsats ovanför vatten. Men precis innan du når vattenytan så viker du ihop dig likt en räka med händer och fötter först. Eller armbågar och knän. Eller huvudet och knän samtidigt. Och i tävlingssammanhang så hoppar du från höjden mellan 10 och 15 meter. Det innebär att du kommer upp i en hastighet runt 50-60 km i timmen innan du smäller ner i vattnet. Och under själva hoppet ska du någonstans i luften vara helt utsträckt med kroppen innan du landar. Från början utövades dödshopp bara i klassisk form. Det vill säga rakt fram utan rotationer. Men numera har det utvecklats till en form av fristil där du får volta och snurra precis hur du vill innan du landar. Och jag själv kan knappt minnas senaste gången jag gjorde ett vanligt rakt hopp med fötterna först. Efter att jag testat dödshopp för första gången. Nyfikenheten och kreativiteten påminner mycket om ett av mina andra stora intressen. Snowboard. Så det var heller inte konstigt att jag fastnade för dödshopp redan från första stund. Jag tycker det är så fascinerande och se hur den här sporten bara växer mer och mer för varje år. Med allt yngre och allt våghalsigare atleter som gör saker i luften man på förhand trodde skulle vara helt omöjligt. Och här stod nu jag som debutant. En 38 år gammal dalmas som skulle representera Vetlanda. En av 35 utvalda att tävla om en VM-plats i Oslo den kommande helgen tillsammans med världens bästa dödshoppare. Så den självfallna frågan uppstod såklart. Hur fasen kunde jag hamna här? Och vem är jag egentligen? För bekanta och de som känner mig väl i min vänskapskrets tror jag skulle beskriva mig som en ganska spontan och utåtriktad man men med ett ungdomligt sinne som gillar våghalsiga utmaningar. Jag skulle nog säga att det stämmer ganska väl in på min personlighet. Men livet blir ju så mycket roligare att känna sig glad och ha möjlighet att sprida en positiv energi till omgivningen. Men under min fasad finns ju också en grubblare och tänkare av rang. En perfektionist med svårigheter att sortera ihop tankar på ett välstrukturerat sätt. Och det är kanske därför jag lätt njuter i de här situationerna att kunna utmana mig, känna pulsen, släppa tankeverkstan och fokusera mot endast ett mål. Därför är det nog inte heller så konstigt att jag fastnade just för dödshopp. Det som de flesta kanske reagerar på är varför jag började med det så pass sent i livet. Att jag är för gammal för sånt och måste tänka mer på mitt ansvarstagande och tänkbara konsekvenser. Det är något jag fortfarande tycker är så svårt. Men det är liksom bara det att det inte är så lätt att forma om en del av sin personlighet som jag burit genom hela livet. För alla har vi haft våra drömmar som små om vad vi vill göra i framtiden, vad vi vill bli eller saker att åstadkomma i livet. Jag hade egentligen två huvudsakliga drömmar som liten när jag bodde på den lilla ön Sollerön i Siljan, strax utanför Mora. Och då var det inte att någon gång i framtiden stå i ett VM-kval i dödshopp. Nej, den ena var att jag ville bli konstnär och den andra drömmen var att bli snowboardproffs. Och det alpina intresset skulle jag säga att det kommer nog från min far Nisse, medan det estetiska från min mor Marie. Jag älskade att teckna och måla och ritade gärna egna serieteckningar och gick på kvällskurser i oljemålning. Och jag har alltid drivits av kreativa processer av olika slag. Så var det nog inte heller så konstigt att jag snart började upptäcka musikens värld och sakteligen så började jag också skriva egen musik på piano. I årskurs 8 medverkade jag i en talangjakt i Mora där jag belönades med en andra plats för min komposition. Det var första gången i mitt liv jag stod på en scen och framförde en egenskriven låt. Nervositeten var likväl då fruktansvärd, men känslan bytte ju snabbt ut mot en euforisk lättnad när det väl var över. Och under tonåren övergick mitt skapande mer digitalt och jag började lägga ut mina produktioner online. Och jag var inte riktigt beredd på att responsen redan då skulle bli så positiv som det faktiskt blev. Och i efterhand kan jag nästan skratta åt mig själv för att jag egentligen inte alls tycker att de här låtarna var så bra som de fick cred för. Och dagligen fick jag ju trots allt mejl från olika delar av världen som antingen ville berömma mina låtar eller ha med mig musik på samlingsalbum eller göra musiksamarbeten. Så där och då blev ju musiken nummer ett för mig. Men i sidan av det här stora musikintresset så levde jag också min andra dröm kvar om att bli snowboardproffs. Och jag minns det så väl under vinterhalvåren hemma på Sollerön när man tog fram kikaren ur byrålådan, sneglade upp på det vackra och snötäckta Gesundaberget som prydde horisonten på baksidan av vår gård. Hur mycket hade det snöat under natten? Hur bra såg backarna ut att vara? Nej, det var inte många tillfällen jag missade för snowboardåkningens skull. Sen jag fick min allra första snowboard 94, Nidecker Magic med en klassisk rak tail, så var jag fast. Och lika fast är jag i snowboardåkningen än idag, 30 år senare. Ja, känslan var magisk varje gång jag klev av bygeliften på toppen av Gesundaberget och blickade ut över den bedårande ön i bakgrunden, omgiven av Siljan som tycktes mina ut i oändlighet. Och på det nattens fluffiga pudersnö som lagt sig som en stor vit päls över berget och såg så där riktigt inbjudande ut. Pirret som uppstod då i kroppen kan ju faktiskt liknas vid det pirret som man hade då innan man skulle gå upp på en stor scen eller väntan inför just ett VM-kval i dödshopp. Man visste precis vad man hade framför sig, men utan någon som helst vetskap av utfallet. Just då var det jag mot berget och ingenting i världen som kunde hindra mig. Exakt samma känsla infann sig just för att återgå till den här sensommardagen i Saltsjöbaden. Där jag nu stod högst upp i tornet och var redo att göra min debut i Döds Challenge Stockholm. Nu har du chansen, Stefan. Se till att ta den och njut. Det var all in eller ingenting. Allt fokus var nu riktat mot mig. Jag hörde spiken presentera mig för publiken och siste man ut i hela startfältet dessutom. Så jag pressade in mig allra längst bak i tornet, satte händerna mot träräcket och tog ett djupt andetag och sprang sedan ut och tryckte ifrån allt vad jag hade framme vid avsatsen. Jag spände ut kroppen, satte händerna bakom huvudet, seglade ut och det kändes som en evighet. Jag tänkte, håll nu i hela vägen. Och så gjorde jag mitt yttersta för att få till en så sen landning som möjligt. Vilket jag visste skulle ge bättre poäng från domarna. Och någon millisekund senare så smällde jag ner i de svala vågorna. Och dalmasen från Vetlanda hade där och då presenterat sig för Mälarens bräckta vatten. Det kändes ändå för jäkla bra i den stunden. Jag gjorde nog inte bort mig i alla fall. Farten hade jag. Och det var kontrollerat. Och det kändes som en hyfsat bra landning också. Jag simmade in mot bryggan och min son var snabbt framme och fick ge mig en kram. Han tycktes ändå för stunden vara stolt över sin pappas prestation. Det var så mycket tankar och adrenalin som snurrade runt att jag helt missade min poängbedömning från domarna. Det var först när jag gick tillbaka upp till de andra tävlande atleterna som någon sa till mig att jag var vidare. Va? Kunde det verkligen stämma? Poängen jag fick, 6-6-7, räckte tydligen precis för att ta sig vidare till finalen. Jag skulle alltså få göra ytterligare 2 hopp. Och denna gång i momentet fristil, där du i princip får göra precis vad du vill med rotationer och volter. Det hade jag absolut inte räknat med när jag tidigare blev uttagen till den här tävlingen. Så var jag då första man ut i finalomgången. Jag hade faktiskt aldrig tidigare testat på fristil utan hållit mig till de klassiska dödshoppen. Och nu skulle jag göra 2 hopp med rotationer för första gången någonsin. Många nervösa hjärnspöken kom återigen som så många gånger förr. Men jag minns ändå att jag tänkte för mig själv att det får bära eller brista. Och visst finns det risker. Det kan göra lite ont att landa fel. Du blir lite öm med blåmärken på ben och armar och du kan spräcka någon trumhinna och i värsta fall få inre blödningar. Visst är jag medveten om riskerna även om det är ovanligt med värre skador. Men jag har trots min ringa ålder fortfarande ett konstant sökande efter de här kickarna och adrenalinpåslag som jag får av att bemästra mina inre rädslor. Framgången är ju att vinna de här mentala fighterna och tro på sig själv hela vägen oavsett om jag är 15, 25 eller 40 år gammal. För mig är det värt risken alla gånger om. Så till sist så stod jag nu än en gång högst upp på plattformen. Siktet var inställt. Jag skulle gå för ett typiskt Stefan-trick. Frontflip döds. Ett trick som jag kände mig säker på snowboard men aldrig testat från 12 meter i en dödslandning. Jag vevade med armarna och försökte få igång publiken innan jag ställde mig i position. Jag var redo att hoppa. Så det blev full fart framåt och så satte jag händerna bakom ryggen. Huvudet lätt böjt inåt mot magen för att få en lagom seg framåt rotation. Jag ville ju absolut varken under- eller överrotera, utan jag fick till stor del gå på känsla. I mitten av hoppet slog jag ut och spände armarna och förberedde mig för landningen. Och sen smällde jag ner i vattnet. Och när jag simmade upp till ytan och vidare in mot land så blickade jag upp mot domarna och såg skyltarna 7,5, 7, 7. Den var jag inte beredd på. Jag kände mig så nöjd. Faktum är att poängen ledde till en 10:e plats i tävlingen. Det blev inget Oslo det året. Men däremot många nya livserfarenheter och ytterligare ett bevis på att det går att leverera som en nykomling och trots min höga ålder. Så det var ändå med glädje jag packade ihop mina grejer och åkte hem med familjen mot Vetlanda igen. Ja, hem till mitt Vetlanda, ja. Ja, så var det där med hur jag kunde hamna där. Drygt 60 mil söder om Mora. Livet består ju av en mängd olika livsval och vart du hamnar beror ju på vilken väg du väljer. Mina vägar ledde ju så småningom till Vetlanda, men den började redan inför gymnasiet. Och jag hade ju chansen att välja mellan en gymnasielinje med inriktning snowboard eller en estetisk linje med inriktning musik. Och där och då föll valet på det sistnämnda. Så jag gick mina 3 år på gymnasiet i Mora och jag fortsatte med musiken och varje år så uppträdde jag i skolans aula inför fullsatt publik. Jag fick stipendium från kulturskolan och blev ivägskickad på en studieresa till Colchester utanför London när jag var 17. Jag gick med ett band och vi tävlade i något som kallas för Musik Direkt. Och det var en musiktävling som vi sedan lyckades kvalificera oss vidare till en distriktsfinal. Och återigen blev det en andra placering för oss. Och vinnarbandet det året kom från Falun och hette visst Sabaton. Och vi som tyckte att vi var värda den här vinsten med det här enorma publikstödet vi hade. Kanske var det för att Yellow Heavy satt i den juryn som inte tyckte vi var tillräckligt tuffa. Jag vet inte. Efter gymnasietiden blev det militärtjänstgöring följt av olika extraarbeten, precis som för många andra i min ålder. Och det var där någonstans livsval nummer 2 stod för dörren. Jag sökte till en högskoleutbildning genom Linköpings universitet och blev antagen till musikproducentprogrammet i Norrköping. Och det som jag själv trodde skulle bli en 3 år lång period med studier visade sig bli betydligt mycket mer än så. Norrköping förändrade allt. Norrköping blev mitt hem i 12 år. Och här fann jag vänner och även kärleken för livet. Så i januari 2004 gick flyttlasset av till lilla Peking. Och jag trivdes väl i min nya hemstad och min nya studentlägenhet. Och till råga på det så råkade jag av en slump vara så att mina 2 närmsta grannar, Daniel och Jakob, också läste samma utbildning som mig. Och just vi 3 som av en slump råkade vara grannar på studentboendet skulle komma att göra så mycket gemensamt de kommande åren. Så vi startade upp ett band, vi repade och spelade live på klubbar i stan och runt om i andra svenska städer. Och det var från Hultsfred till Gröna Lund. Och producerade musik i studion till oss själva och även till andra projekt. Och vi var med i lokal tv och även i en programserie på Kanal 5 med Carolina Gynning. Vi var unga, vi kände oss som rockstars med starka identiteter och såg en framtid på stora scener, Europaturnéer och musiken som levebröd. Hela mitt liv präglades av musiken och det var såklart mycket festande och jag träffade massor av nya bekantskaper och vänner under den här perioden. Och någonstans i det här vimlet runt omkring Norrköpings nattliv så träffade jag en söt smålandstös. Hennes namn var Frida och hon pluggade till sjuksköterska på Campus Norrköping och kom från en mindre ort i Småland som heter Vetlanda. Och jag som alltid fascinerats av olika dialekter fastnade snabbt för hennes småländska fraser i kontrast till den här säregna östgötskan som man dagligen under den här tiden omsvärmades av. Så vi blev tillsammans, Frida och jag, och så småningom flyttade vi ihop efter åren med studierna. Jag fick jobb som säljare i en klädbutik samtidigt som jag gick med ett coverband från Katrineholm, där helgerna allt som ofta kantades med spelningar på diverse olika ställen i Södermanlandstrakterna. Och här någonstans kom den totala vändpunkten i mitt liv. Frida var med barn och jag skulle bli pappa för första gången. Och sen fortsatte äventyret som småbarnsförälder. Jag fick ett nytt jobb som telefonist på Eniro och samtidigt påbörjade även ett nytt musikaliskt samarbete med producent och låtskrivaren Jimmy Törnfeldt. Och ett par av mina produktioner såldes vidare till ett upcoming K-pop-band från Sydkorea som heter Big Bang. Och den här gruppen blev sedermera utnämnd till Best New Artist i Japan 2010. Vilket i sig kanske blev min enskilt största musikaliska framgång som jag själv varit med och bidragit på. Men trots framgången så svalade sakteligen intresset för musiken. Musikprojekten åt upp alldeles för mycket tid. Tid som jag då hellre ville spendera med familjen. Så det gick ytterligare något år. Vi köpte oss ett radhus vid utkanten av Norrköping. Och under den tiden kom även då mitt andra barn. Min dotter Céline i slutet av sommaren 2013. Och lyckan var total igen. Och vi trivdes ändå bra där vi vid vårt radhusområde med mysig liten trädgård och grillkvällar och grannarna och familjemys. Jag hade numera landat in i ett svenssonliv som jag under min lilla rockstarperiod aldrig trodde att jag skulle komma till. Men tiden gick, barnen växte och blev större och tankarna gick hos oss om vi ändå inte skulle flytta ner till Vetlanda. Nej, en flytt upp till mitt kära Dalarna, det var det inte tal om. I Mora hade jag då endast farmor kvar i byn eftersom jag hade mina syskon utspridda och skilda föräldrar med mor i Ludvika och pappa som hade flyttat upp till Idre redan under mina tonår. Men jag hade ändå varit ner och hälsat på i Vetlanda vid bra många tillfällen tidigare. Och det var ofta vi åkte de här 18 mil långa körningen ner för att träffa Fridas fantastiska familj som jag verkligen håller så hårt om. Alla de minnesvärda middagarna hemma hos svärmor Britt-Marie och Staffan tillsammans med Fridas syster Madde och min svåger Tulle och deras barn Olle och Meja. Och för att inte tala om den vackra miljön ute i Skirö, hemma hos svärfar Ville och Solve uppe på toppen på Jölberga, precis i navet i Smålands trädgård. Vi träffade så många nya bekantskaper och jag förundras än idag hur trevliga och bemötande alla människor i omgivningen var. Det fanns så mycket som jag redan då tyckte var så vackert med Vetlanda. Jag ska ändå ärligt erkänna att vid min allra första syn kanske inte var särskilt imponerad av Vetlandas stadskärna och jämförde snabbt med Mora som jag personligen tycker inger en helt annan charm omgiven av sina vattendrag. Men i efterhand har jag smält tanken och insett att även den har sin plats och betydelse för bygden. Och tidigt våren 2016 fick jag ett samtal från en gemensam vän i Vetlanda, Malin, som jobbade på Bäcksela skola som lärare i fritidshemmet. Och tydligen fanns det en tjänst som var ledig på skolan som musiklärare och fritidsledare. Hon visste redan sedan innan att vi var i tanken om en eventuell flytt ner till Småland då. Och jag tyckte direkt att det lät spännande. Men musiken kände jag mig ändå trygg med. Däremot kände jag kanske att den pedagogiska biten skulle kunna komma att bli en utmaning för mig. Jag gillade ju utmaningar. Jag var nyfiken på att ge mig in i skolans värld. Så jag ringde dåvarande rektor Bernt Friberg och bokade in mig på en intervju. Och det slutade med en provanställning med en start redan från maj månad. Och nu vart det plötsligt ett snabba ryck. Så vi sålde radhuset i Norrköping och köpte oss en villa i Bäcksida strax in till skolan där jag skulle börja min anställning. Och huset skulle vi få tillgång i först efter midsommarveckan. Så det var tur att jag hade världens bästa svärmor då. Och lösningen blev att jag själv fick ta flytten ner till Vetlanda med familjen kvar i Norrköping och sedan under 6 veckors tid bo hemma hos svärmor Britt-Marie och Staffan. Och nu stod jag plötsligt där inför mina nya utmaningar. Och jag minns hur jag lade ner min själ för att lära mig spela gitarr. Jag hade aldrig behövt bry mig om detta innan i livet eftersom man helt enkelt gjorde det man var bäst på. Jag var ju pianist och levde på mitt gehör och behövde man ha gitarr på några musikproduktioner så fanns det någon annan som var bättre på det. Och därefter var det då dags att ha klivit in i min nya yrkesroll. Spänd av förväntan och nervös för att man inte hade kontroll på vad som komma skulle. Så jag gjorde min första arbetsdag och sedan den dagen insåg jag direkt att det här är något jag alltid kommer vilja jobba med. Det kanske inte var själva musiklektionerna i sig som gjorde avtryck, även om det var fantastiskt kul att få styra upp konserter och skolavslutningar och dela med sig av sin passion för musiken. Nej, det var snarare den energin jag fick av alla dessa möten med de här sprudlande och förväntansfulla eleverna som motiverade mig för att fortsätta in på spåret i skolan och framförallt in i fritidshemmets värld. Det fanns en nyfikenhet att bygga relationer med barnen och samtidigt själv få växa i sin pedagogiska roll. Det var något som jag verkligen trivdes med, där varje dag inbringade nya och berikande lärdomar. Att få den möjligheten och få vara med på barnens resa uppåt i livet och se dem ta för sig och stärka dem i både med- och motgång. Det är svårt att sätta ord på det, om vad som egentligen sker. Men det jag vet med säkerhet att det är en stor anledning till att jag fortfarande arbetar kvar på Bäcksela skola än idag. Och utöver arbete och familjeliv så måste jag berätta om 2 ytterligare faktorer som har betytt så oerhört mycket för mig och mitt välmående från att jag bosatt mig i Vetlanda. Att som nyinflyttad komma till en helt ny stad kan mynna ut i många olika spår. Men för att komma bra in i ett nytt samhälle så tror jag framgångsnyckeln egentligen handlar om sin personliga inställning med möten med nya människor, att våga ta för sig när tillfälle ges och visa engagemang. Och i slutet av 2017 fick jag den eminenta förmånen att gå med i Roundtable Vetlanda. Ett fantastiskt nätverk både lokalt och utanför 50-skyltarna som givit mig så många nya vänner för livet, vilket jag är otroligt tacksam och glad över. Och det här året är jag ordförande och jag är dessutom mitt sista år i klubben eftersom du enligt tradition kickas ut vid 40 års ålder. Och min spontana känsla överlag är att människorna jag möter i Vetlanda är otroligt harmoniska, hjälpsamma och alltid så vänliga. Vilket i sig passar in i Vetlandas slogan. Och allt som ofta stöter jag på engagerade och likasinnade människor som jag träffar ute i det fantastiska föreningsliv som Vetlanda har att erbjuda. Och för mig var det inte så konstigt att även jag halkade in i föreningslivet i Vetlanda. Och det började med att jag gick med i Vetlandas skateboardförening och fick vara med om resan att bygga upp den nya skateparken vid Vattenverket. Ordförande Martin Ytterell drog ett jättelass i arbetet och Vetlandaborna ska vara otroligt tacksamma för hans engagemang. Att vi nu har en så fin och välanvänd park att stoltsera med i Vetlanda. Men sen upptäckte jag en förening i Vetlanda som verkligen har satt prägel och som jag själv kan identifiera mig med. För mitt i allt vimmel i bygdens berikande föreningsliv så fastnade jag, inte helt otänkbart, för en liten bedårande anläggning drygt 8 kilometer söder om Vetlanda, nämligen Kettilsås. Kettilsås skidanläggning. Jag minns att någon sa till mig i början att oj Stefan, den där lilla backen tror jag inte ska ha allt för höga förhoppningar om. Och menade då på att jag kunde jämföra med de anläggningar jag var van uppe i Dalarna. Men faktum är att denna mysiga lilla anläggning fick mig att falla pladask ändå. För mig spelade det ingen roll att det var en backe utan gondollift och afterski. Utan jag såg ju bara skärmen att överhuvudtaget kunna hålla en så fin anläggning öppet under vintersäsongen så pass långt söderut i landet tack vare alla ideella krafter. Och här och nu fick jag faktiskt chansen igen att ta vara på mitt gamla snowboardintresse som fått vila under så många år. Så jag valdes in i styrelsen i Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Vetlanda och jag spenderade många timmar i den anläggningen, vilket jag gör än idag i både styrelsen och jour, försäsongsarbete, snowboardskola och framförallt i utformningen av snowparken. Känslan av att varje år få vara med och bygga de här stora hoppen och sätta säsongens olika futures på plats är, ja, det är helt obeskrivligt. Och jag minns särskilt de stunder jag stått ensam i backen och shapat fram kickar sent på nätterna när alla andra låg hemma och sov efter att pistörerna Fredrik, Jörgen eller Torbjörn hade lagt upp en perfekt grund. Och jag gör det dels för min egen skull för att jag älskar parkåkning, men jag gör det mest för den yngre generationen. Att se alla de här förväntansfulla och lyckliga ungdomarna i backen som tillsammans kan glädjas av slutresultatet. Och det har lagt så otaligt många timmar på att få till så bra som möjligt. Att sedan se ungdomarna våga ta steget och utmana sig själva. Den där nervositeten som lyser igenom varje gång de ska testa ett big jump för första gången. Att få vara med i den stunden och ta del av det adrenalinpåslag som blir. Det är en sorts magi som uppstår som jag bara älskar. Och det är nog där jag hittar min drivkraft och engagemang som också format mig till den jag är idag. Jag har nu hunnit fyllt 40 år. Men i de stunderna när bindningarna är fastspända så tänker jag precis i samma banor som i ungdomsåren. Jag vill utmana. Jag vill lära mig. Jag vill testa mina gränser även än idag. Vem eller vad är det som egentligen avgör när du är för gammal? Jag har alltid sagt för mig själv att så länge kroppen är med så finns inga hinder. Utmaningar finns där, bara du själv är villig att ta dig an dem. Och jag tänkte avsluta min historia med att berätta en personlig anekdot som handlar just om en särskild utmaning som jag stod inför cirka 2 år sedan. Att vi hade bokat in en resa till Kläppen under sportlovet. Det är ju så att vi alltid försöker få till en vinterresa varje år. Det är vår familj, Fridas systers familj och våra vänner från Oskarshamn som alltid åker tillsammans. Och vi har haft det som tradition sedan barnen var små. Jag kommer så väl ihåg en kväll strax före avresan dit hur en tanke plötsligt poppade upp inom mig om ett nytt trick som jag skulle kunna testa i Kläppens snowpark. Dubbel frontflip, tänkte jag. I Kläppens svarta linje så borde det vara möjligt. Och när jag väl har fått en tanke på ett trick som jag själv kan visualisera in i mitt huvud, så går jag oftast hela vägen från tanke till handling. Kläppen har ju alltid varit känd för att ha en, om inte en Sveriges bästa snowpark. Så både freeski och snowboardgymnasiet i Malung har för övrigt Kläppen som bas för sina träningar. Och så kom då den dagen då jag stod där på toppen ovanför parken. Hoppet var brutalt stort. Snöhögen som formade det första hoppet i den svarta linjen låg i höjd med sittliften som gick längs med parken. Och platån låg på drygt 17 meter. Det vill säga att från den stund du lämnat kicken så infinner sig en luftfärd på cirka 2,5 sekund över den platta ytan innan du når landningen. Och jag spanade in alla de grymma ungdomarna från skid- och snowboardgymnasiet som en efter en laddade på och skickade på de mest sjuka trick jag någonsin skådat i livesammanhang. Hoppen ser alltid så mycket större ut i verkligheten än på videoklipp och tv. Och i den stunden, precis som förr, kom den tillbaka. Den känslan, den nervositeten. Farten är din bästa vän. För att överhuvudtaget ge dig in på big jumps av den här kalibern, så är det ju alltid så viktigt med speedcheck. Skaderisken finns såklart i bakhuvudet. Landar man för kort och på platån, så skulle hela semesterveckan kunna vara förstörd. Så jag studerade noggrant hur mycket fart som behövdes när ungdomarna körde på i linje efter varandra. Det hade även snöat lite under förmiddagen, så jag såg att en del av dem klättrade upp på en högre avsats direkt efter avsteget från bygelyften som låg i anslutning då till parken. Så jag bestämde mig att jag skulle göra ett första hopp. Jag droppade, tog bra med fart rakt fram utan någon större sväng. Och det var första gången någonsin jag gick på ett hopp med så pass hög fart. Men allt jag hade i tanken var att inte landa för kort. Så jag kommer upp i kicken, lämnar hoppet, flaxar lite lätt i luften med bakre armen för att hålla balansen och landar precis i toppen av landningen. Farten var ändå precis på gränsen till för lite, men ändå så klarade jag det. Och känslan var riktigt god och jag ville bara åka upp och köra igen. Och den här gången så gick jag upp några meter till. Och jag hade som plan att göra en enkel frontflip. Ett trick som jag vanligtvis brukar känna mig trygg i och gjort så många gånger förr. Jag tog i princip samma fart som förra gången, men då helt utan svängar. Så upp i kicken, poppade av med lätt framåtvikt, en långsam rotation framåt och en luftfärd som kändes som att den aldrig skulle ta slut. Jag såg himlen upp och ner innan jag till sist kunde skymta min landning. Och som jag stompade den. Ja, det var riktigt mäktigt. Jag hade precis satt en frontflip i en av Sveriges största big jump. Och med den euforiska känslan i bakhuvudet, ja, då kom ju tanken tillbaka om att testa den här dubbelflippen som jag visualiserat så väl på förhand. Och den här euforin förändrades direkt till en nervös och en spänd känsla. Jag var tillbaka på ruta ett igen. Frågan kommer återigen om varför i hela världen jag utsätter mig för det här. Skulle jag verkligen göra det här nu? Är det här stunden jag ska ge mig på en av de största utmaningarna i mitt liv på snowboard? Skulle det alltså ske när jag nått en ålder på 38 år? På något sätt så är det ändå så typiskt mig att jag ständigt hamnar i situationer som den här. Men jag känner att jag ändå vill bevisa att det faktiskt inte är omöjligt. Trots att du är en medelålders man som egentligen bör ägna dig åt traditionella motionssysslor och mindre skadebedägna idrotter. Ja, stunden var kommen och jag hade ändå en bra känsla av att jag faktiskt skulle kunna lyckas med det här. För om inte jag tror att jag klarar av det här, då är det heller ingen idé att försöka. Att tveka är det farligaste jag kan göra. Det finns bara två val här. Antingen så kör du all in hela vägen, eller så låter du vara och så gör du ingenting alls. Och det alternativet är för mig oftast helt otänkbart. Man lever bara en gång och tiden går och risken är så stora att man ångrar sig efterhand för att jag fegat ur. Min svågers pojk Olle Karlsson, som jag alltid haft som stallkamrat i de här sammanhangen, hade nu åkt ner med min GoPro och ställt sig upp vid högra sidan på platån. Själv hade han precis åkt innan skickat på en riktigt fet 360 i samma hopp. Ja, Olle är en stor inspirationskälla till mig när vi hamnar i de här miljöerna. Han är lika talangfull på skidor som på skridskor och vi har alltid trivts att åka ihop även fast det skiljer 25 år mellan oss. Nu stod han nere vid hoppet och väntade på att jag skulle ge klartecken. Jag satt en stund i snön och försökte landa mentalt inombords. Väntan på den perfekta känslan. Visualisera hoppet än en gång och efter en stund så reser jag mig upp. Såg till att bindningarna var åtspända, att mina goggles var som de skulle och att vantarna var ordentligt åtdragna. Det var dags. Nu kör jag. Jag drog en häftig utandning, klappade vantarna mot varandra och peppade upp mig. Och den här gången bromsade jag ingenting. Så i en hastighet närmare 70 km i timmen fokuserade jag in mig på målet. Rakt fram, mitten av kicken. Och så fort jag poppat ut från kanten av hoppet så sträckte jag fram min vänstra hand och greppade tag i nosen på brädan och använde all min kraft till att få rotationen framåt. Om det första träningshoppet kändes som en evighet så vet jag inte vad den natur i luften kan liknas med. Fast ändå så kände jag direkt att jag fick en bra pop och jag hade det under kontroll. Och när den andra rotationen kommer så ligger jag nästan förbi hela platån och jag känner att jag fortsätter snurra men tappar koll på landningen. Eftersom de gråa molnen låg täta var det svårare att se skillnad på himmel och på marken. Jag fick gå på känsla igen. Och när väl landningen kom var jag inte helt hundra beredd på det. Jag landade med ganska mycket bakvikt på tailen men trots det fortsatte jag åka vidare ett par meter men tappade sedan skäret och går omkull långt ner i landningen. Så nära var det att jag satte den. Så nära. Men det spelade ingen roll. Jag var helt uppumpad av adrenalinet och Ollan kom snabbt ner och jublade och en av eleverna från Snorgymnasiet hade sett hoppet och kom ner och drog en high five och berömde hoppet. Och känslan där och då var helt obeskrivlig. Att den här gubben faktiskt för en kort stund kunde mäta sig med de här lovande ungdomarna i parken. Precis som man också kunde med de här unga atleterna vid dödshopptävlingen i Stockholm. Så det sista jag vill säga är några saker jag tänker om mig själv. Vad det är som gör det till den jag är. Och det här är ord som jag vill och kommer stå fast vid livet ut. Och det är att alltid kunna ge plats för lekfullhet och spontanitet. Och att aldrig falla in i slentrian och skylla på min ålder. Och att våga utmana mig själv. Att våga drömma stort och visa passion. Att försöka inspirera andra och låta sig själv bli inspirerad av andra. Legenden om min vän Simon Mathisen som jag nämnde om. Han är en av mina inspiratörer. Han är snart 50 år gammal. Och förhoppningsvis har jag minst 10 lika spännande år framför mig. Tack till alla er som har orkat lyssna på min historia. Jag vill nu passa på att önska er alla en riktigt god jul. Och glöm inte bort att drömma stort. Tack!